En podcast från Aftonbladet.
Olaglig apotek, så kallade svartapotek, är ett växande problem i Sverige. På ytan kan de se ut som helt vanliga nätapotek, men säljer otestade och i värsta fall livsfarliga preparat. Preparat som kan leda till allt från fosterskador till rena dödsfall.
Kriminella nätverk säljer förfalskade läkemedel såsom bantningsmedel och potensmedicin öppet på internet. Och tillverkningen sker i smutsiga miljöer, bland annat i garage, ödetorp och i ett fall en container.
Aknemedicin, bantningspiller och anabola steroider är några av de läkemedel som säljs på svenska hemsidor. Nyligen häktades 6 personer misstänkta för att ha sålt illegala läkemedel som tillverkats i ett ödetorp i Värmland. Och Läkemedelsverket befarar att det kan vara tusentals svenskar som har köpt preparat från vad som beskrivs som ett kriminellt nätverk. Var kommer de här livsfarliga preparaten ifrån? Och vad gör svenska myndigheter för att stoppa tillverkningen och försäljningen? Det ska vi prata om här i Aftonbladet Daily med mig, Love Isaksson Svensén. Och med mig för att svara på det här har jag Martin Burman, senior tillsynsutredare på Läkemedelsverket. Hej och välkommen Martin.
Tack så mycket.
Hur omfattande är den illegala handeln med läkemedel?
Det är svårt att säga eftersom den är just illegal och inte redovisas. Det vi kan se och som vi har tittat på under det gångna året är ju dels hur mycket det erbjuds olagliga läkemedel på den öppna webben, på nätet som bara är en googling bort. Vi ser hur det erbjuds i sociala medier, på online-marknadsplatser. Och vi kan även se att tullen tar läkemedel i beslag, ganska omfattande mängder. Vi har också sett under gångna året hur polisen då, när de söker efter narkotika som skickas med postnord till exempel, då, så har de rätt att öppna förtjänst med misstänkt narkotika. Och då är det ganska vanligt att de även hittar olagliga läkemedel som skickas, som förvånade dem först, men som passar bra in i den bilden vi ser av hur olaglig försäljning ser ut idag.
Hur mycket omsätter den här handeln?
Ja, det här är ju oftast penningtvättsbrott och skattebrott, så att de redovisar ju inte mycket de omsätter. När människor har dömts, när polisen har lyckats spränga sådana här ligor och man har följt penningaflöden, då kan man ju se att ett par tre människor kan tjäna 15 miljoner på 2-3 år. Och jag tror det var ett ganska stort tillslag i Värmland här under året som jag tror polisen tog råvaror och läkemedel i beslag som också var värda tiotals miljoner. Det är lätt förtjänta pengar för den som är beredd att bryta mot lagen och försöka sälja läkemedel olagligt, ja.
Och var kommer de här läkemedlen ifrån?
Det kan också variera. Det är som sagt ingen som redovisar sånt här, men det vi ser i de människor som blivit dömda för brotten när man kunde utreda det här, då är det ju ofta läkemedel som är beställda från Indien och Kina, och ofta beställs det då kanske kemikalier och aktiva substanser från Kina som sen sätts ihop, slås till tabletter i något underjordiskt labb i Sverige, eller i värsta fall då så gör de injektionslösningar då i en källare eller på en vind eller i någon lagerlokal som inte alls är gjord för att göra injektionslösningar.
Vad handlar det om för läkemedel? Vad är det ni ser framförallt att det sker illegal handel inom?
Det vanligaste är, ska vi säga, bantningsläkemedel. Väldigt populärt de här Ozempic, Mounjaro, Wegovy, de här injektionsläkemedlen som har blivit vanliga att förskriva lagligt. Det har också växt upp en väldigt stor olaglig marknad för dem, där det säljs okontrollerade versioner av det. Sen ser vi potensläkemedel, också väldigt vanligt. Båda de här är ofta kopplade till dopingläkemedel, alltså dopingsubstanser. Det är också vanligt med narkotiska läkemedel, men de har en liten annan konsumentgrupp förstås.
Och det är nyligen rapporterat om en aknemedicin som säljs på nätet också. Vad kan du säga om den?
Ja, men den har vi sett på en del webbsidor som säljer andra läkemedel. Kan också sälja då tretinoin eller isotretinoin, olika sorters akne läkemedel som nu har också rapporterats att den säljs i social media och i slutna grupper. Det är ett läkemedel som man kan förskriva mot svår akne, men den måste förskrivas med väldigt försiktighet för att den kan vara väldigt svårt fosterskadande. Och det innebär ju då att förstås att det kan få allvarliga konsekvenser om man blir gravid medan man tar det här. Och det är ofta då unga fertila kvinnor som, eller män för den del, men framförallt är det problem då, eller en risk när unga fertila kvinnor som tar det här. Så svenska läkare är väldigt försiktiga med att skriva ut det här och då kanske det erbjuds på nätet istället och då får man inte den här informationen om vilka risker som finns. Så det kan ju bli jätteallvarligt såklart.
Fosterskador säger du. Vad har ni sett för andra biverkningar av andra läkemedel som säljs illegalt på nätet?
Ja, men det värsta är dödsfall. Det ser vi tyvärr väldigt vanligt med narkotikaklassade läkemedel som säljs som är förfalskningar och som innehåller helt fel substanser. Då tror man kanske att man köpt ett läkemedel man fått på recept förut och sen så får man inte utskrivet längre. Då tänker man att ja, men det här är samma läkemedel. Det är bara det att jag köper det på en svart marknad, men man litar ändå på själva läkemedlet. Men då är det förfalskning som ofta innehåller då en syntetisk opioider som är mycket, mycket starkare och som är mycket, mycket lättare att överdosera. Det har ju 30-tal dödsfall i Sverige förra året som är kopplade till den sortens förfalskningar. Vi ser även för injektionsläkemedel, tack och lov inte i Sverige, men där internationellt i England har människor dött av att ta förfalskade versioner av Ozempic och Mounjaro. I Europa i övrigt har det varit människor som injicerat insulin då när man trodde, det var ommärkt insulinpennor som man trodde var bantningsläkemedel. Då kan man få enorma fall i blodsocker som leder till att man hamnar i koma helt enkelt och kan dö i värsta fall.
Och hur stort skulle du säga det här problemet med svarta apotek är?
Det beror på vad man menar med stort. Det är ju tack och lov så att människor som behöver läkemedel för sina sjukdomar då vanligtvis vänder sig till riktiga apotek och får godkända läkemedel. Men vi har ju sett att det är en framväxande marknad för de som kanske inte vill söka sig till vården eller när vården inte skulle skriva ut. Då. Och då är det ju som sagt framförallt potensläkemedel, bantningsläkemedel, narkotiska läkemedel, doping.
Jag tänker också att just potens och akne och viktminskning, det är ju sådana saker som folk kanske tycker är lite pinsamt som man drar sig för att gå till den vanliga vården för att få medicin utskrivet till. Delar du den bilden?
Ja, vi vet ju inte exakt vilka anledningar till att människor väljer det här. Men det kan ju vara dels att man kanske tycker det är pinsamt att gå till vården. Eller det kan vara att vården inte egentligen tycker man har ett medicinskt behov, men man vill ändå ha de läkemedlen.
E-handelsapoteken blir allt fler och omsättningen på apoteksvaror ligger nu på över 1 miljard kronor varje månad. Hur ska man egentligen se skillnad på ett vanligt nätapotek och en olaglig hemsida som oftast ser nästan likadana ut? Vi pratar mer med Martin Burman på Läkemedelsverket alldeles strax. Och det här problemet då, vad gör ni på Läkemedelsverket åt det?
Alltså vi är en myndighet som kan granska läkemedelstillverkare. Vi har tillsyn mot apotek och vi kontrollerar lagliga läkemedel. Men vi är inte en brottsbekämpande myndighet så vi kan inte arrestera människor som begår brott. Och vi kan inte heller beordra att webbsidor stängs ner. Och den här typen av e-handel vi ser, det är ju anonyma kriminella som säljer läkemedel på nätet. Så det är framförallt någonting som brottsbekämpande myndigheter måste kunna ta tag i. Vi försöker ju varna konsumenter just om riskerna med att köpa från olagliga läkemedelsförsäljningsställen. Och vi har också en möjlighet kanske att upplysa online marknadsplatser och social media att det här är ett olagligt innehåll och sen så får vi hoppas att de själva då modererar det och tar bort farliga erbjudanden eller farliga försäljningar, farliga annonser.
Vad tänker ni om lagstiftningen kopplad till svart apotek och illegala mediciner? Hur funkar den? Behöver den förändras?
Ja, men det är någonting vi ser över just nu. Vi har fått ett regeringsuppdrag att se över vad som kan göras mot det. Vi bad dem att få se över det eftersom vi såg att det var ett växande problem. Vi såg ökade risker för människors liv och hälsa med en olaglig handel med läkemedel. Och vi bad då att få ett uppdrag av regeringen att kunna titta lite närmare på hur det här ser ut och vad som kan göras åt det. Och någonting vi har lyft tidigare tillsammans med både tull och polis, det är att vi ser dels att tullen har inte alltid fulla befogenheter att stoppa olaglig införsel av läkemedel. Särskilt inte när det kommer från andra EU-länder. Och vi ser också att idag är det väldigt låga straffsatser på läkemedelsbrott. De är inte avskräckande, för att människor kan tjäna väldigt mycket pengar på det här. Det är väldigt liten risk att åka fast, och om man gör det så får man ganska lågt straff. Så det är någonting vi också ser över. Och vi kommer rapportera in det här till regeringen i början av nästa år. Förslag på hur man skulle kunna stävja den här typen av brottslighet.
Du nämnde det där i början, att vissa av de här olagliga medicinerna, att det är preparat som förs in i Sverige och så kanske man sätter ihop det till piller eller vad det nu är i källar och lokaler i princip. Kan det vara så att man kan råka köpa illegala läkemedel? Kan de hamna på riktiga apotek ute i butikerna också?
Nej, tack och lov. Vi vet att vi har väldigt bra kontroll på läkemedel inom apoteken. Vi känner inte till ett enda fall i Sverige att det någonsin har använts ut förfalskade läkemedel från ett lagligt apotek. Och där har vi ett väldigt bra säkerhetssystem på en EU-nivå, och vi är också ute och kontrollerar dem regelbundet. Så att där har vi fullt förtroende för att läkemedel som lämnas ut är godkända och säkra att använda.
Och jag som har varit inne och surfat runt lite här på olika sådana här läkemedelssajter, och så om man jämför med vanliga nätapotek, det kan ju vara väldigt svårt att se någon skillnad på dem. De är ju väldigt lika, och de här falska hemsidorna ser ju otroligt professionella ut många gånger. Vad har du för råd? Hur ska man som konsument se skillnad på sådana här fejkade illegala sidor och äkta apotek på nätet?
Ja, så framförallt försöker de här hemsidorna se väldigt professionella ut. Och då kanske man inte tänker på att det är kriminella som driver dem. Men om man köper läkemedel, oavsett om det är bantningsläkemedel eller annat, alltså ofta är det receptbelagda läkemedel, då ska man ha ett recept såklart. Man ska ju vända sig till sjukvården. För att inget seriöst apotek skulle ju sälja läkemedel, receptbelagda läkemedel, om man inte har ett recept. Utan då har man ju fått en förfalskning och man har fått den av kriminella. Och en sätt att man kan veta att man vänder sig till ett apotek när man handlar på nätet, det är att de är godkända av Läkemedelsverket, de har apotekssymbolen, och man kan kunna klicka på den och komma till vår webbsida och se att ja, men det här är ett apotek som är godkänd av Läkemedelsverket. Och då vet man att de har godkända läkemedellager och de säljer det på ett lagligt sätt helt enkelt. Och är de inte ett godkänt apotek, då vet man, det enda man vet om produkten är att de inte är kontrollerade, de är inte säkra, och de som säljer de är brottslingar som är beredda att bryta mot lagen för att tjäna pengar.
Så det ligger lite på konsumenten då, att man har lite koll på hemsidan när man köper det ifrån?
Alltså man ska aldrig köpa från en anonym webbsida. Det är ju samma sak som att köpa från en skum person på en bakgata. Då skulle man inte köpa bantningsläkemedel för att injicera om man sålde det på plattan. Och samma sak är det på nätet, att vet man inte vem man köper av, då är det enda man vet att det är någon som har en anledning att dölja sig.
Sist här Martin Burman, senior tillsynsutredare på Läkemedelsverket. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och ett nytt avsnitt kommer varje vardag. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.